Fantastiskt, vilka sånger och vilka sångare och vilka musiker vi har i församlingen. Det är verkligen något att säga tack till Jesus för. Och tack för att ni tjänar på det sättet, i den andan och med den med det hjärtat. Det värmer verkligen. Vi har inlett det här året med en kampanj som heter 100 dagar av bön. Det betyder att en person eller flera tar ett ansvar att be en timme om dagen i 100 dagar. Och ute i foajén så har vi en tavla där man kan sätta ett kryss för den dagen då man lovar att be. Och jag kan med glädje säga att det är många kryss där. Riktigt många kryss. Och varje kryss betyder då en timme. Men varje kryss betyder så mycket mer än just bara en tidsperiod. För varje bön gör skillnad. Varje bön är ett litet ljus i mörkret. Varje bön sätter Guds händer i rörelse. Varje bön når fram. Och varje bön träffar rätt. Varje bön påverkar den person som man ber för. Men det påverkar också den som ber och gör någonting med våra liv. Jag tror att det är dag nummer 36 idag. Så att vi har en liten vandring kvar till. Och vi fortsätter att med all vår kraft, med all vår längtan och med allt vårt hopp, även om vi kan känna kanske både att längtan, kraften och hoppet inte är så stort alltid, så fortsätter vi att be. Och jag tänker, är det något som vi som enskilda, som församling, som familj, som Hässleholm, som Sverige och som världen behöver idag, så är det bön. Och jag tänker, innan jag går vidare här, så tycker jag att vi ska ta en stund och så ska vi be för de människor som blev drabbade av ett vansinnesdåd i ett köpcentra, ett vanligt köpcentra i Thailand igår, där en förfördelad man, soldat, beväpnar sig och har antagligen dödat 26-27 personer och 50-60 andra är skadade. Och jag tycker vi behöver be att Gud får trösta och hjälpa. Ni vet, världen kommer väldigt nära. Det var en tjej ifrån Sverige som jobbar där. Hon var inte på sitt arbete där och då, men hon var jobbade i det köpcentret. Världen är inte så stor i vår tid. Det kommer så nära. Så låt oss bara be en stund om Guds nåd och Guds barmhärtighet över en värld som Gud älskar, men också över en värld som liksom är utsatt för ett tryck ifrån det mörkaste mörka man kan tänka sig. Herre, när vi läser detta och när vi hör det som blir berättat om denna tragedi i Thailand, Gud, så är det så lätt att vi bara går förbi det och lägger den som allt annat liksom bakom oss. Vi orkar inte ta in. Men nu vill vi ta in. Och vi vill faktiskt be om barmhärtighet och nåd över alla de som nu har en familjemedlem mindre. De som våndas i, ska de klara sig? Ska de överleva utifrån detta bestialiska dåd, Herre? Vi ber också för den här hela den situationen, att du skulle kunna trösta och vägleda och hjälpa. Och ditt folk som finns där, Gud, i Thailand, Herre, ber vi också särskilt för att det ska komma en tid av väckelse och kraft över allt ditt folk, Herre. Jesus Kristus, vår värld, Herre, behöver dig mer än någonsin. Och vi vill be för vår värld, men vi vill också be för oss själva. Vi vill be Gud att vi skulle kunna vakna upp här i den tid som vi lever i och förstå den kallelse som vi har för våra liv, Jesus. Den kallelse som du har gett oss att vara bedjare, att vara förebedjare, att ställa oss liksom i mellanrummen, i gapet, i där det fattas, där det är liksom glipor, där det är som att mörkret bara kan gå in här. Vi kan inte göra mycket i oss själva. Vi är svaga i oss själva, men i dig är vi starka, därför att du är vår starkhet och vår frälsning. Du är en hjälp i nöden, du är väl beprövad. Så hjälp oss, Gud, här är att på ett nytt sätt bara överlåta oss att vara förebedjare för den värld som vi lever i. Och tack att vi här just nu, Hässleholm, som är så avlägset på sätt och vis från Thailand, där kan vi be. Och så vet vi, Gud, att den här bönen gör skillnad. Vi tackar dig för det. Vi välsignar den här stunden. Hjälp mig att predika ditt ord. Och hjälp oss att lyssna med öppna öron och med ett öppet hjärta och ta till oss det som ska sägas. Jag ber så i Jesu namn. Amen. I vår bön för församlingen så börjar vi med att be om en sann och ärlig gemenskap. Och det är också temat för den här predikan. Ett litet märkligt bönämne, kan man tänka. Borde inte varje församling vara präglad av sanning och ärlighet? Har vi liksom inte alla gått från mörkret till ljuset? Från lögnen till sanningen? Jo, det har vi ju visserligen. Men sanningen är ju att sanningen ofta ställer oss på en plats som är obehaglig och där vi inte orkar vara, för att det blir så synligt att mitt liv liksom inte riktigt håller. Och därför är det så att från syndafallet så har människan alltid försökt att skyla sina misstag, sina synder och sin nakenhet. Där gjorde man det med fikonlöv. Vi har lite andra sätt att skyla det på idag. Vi har bortförklaringar, vi har ursäkter, vi har försöker rikta blicken åt ett annat håll. När Jesus talar om den helige ande så säger Jesus att den helige ande är sanningens ande. Men han är också nådens och bönens ande som väntar på oss i sin orubbliga kärlek och i sitt orubbliga tålamod. Men av fruktan, tror jag, så väljer vi hellre ofta att sätta upp en fasad. Det är bara bra, tack. Det är lugnt. Allt är under kontroll. När sanningen kanske är att det är varken bra eller under kontroll. Jag har bett saltaren att sjunga en sång som handlar just om detta. Den heter Truth Be Told av Matthew West. Och en enkel översättning kommer komma när ni lyssnar. Så välkomna fram.
Medans de tar plats. Vi ska göra något vi aldrig har gjort innan. Vi ska sjunga en sång vi inte har övat. Jag mässade ut i kören i torsdag så att vi ska sjunga den här på söndag. Så. Elvis skulle sjungit versarna, men nu får ni stå ut med mig. Jag lovar att jag ska inte sjunga solo på ett år sen. Men det är texten vill berätta någonting om. Det är väldigt mycket text. Jag tror ni, det är lätt att följa med den där på skärmen där.
Tack så mycket. En av Bibels mest upprepade påståenden är: tacka Herren, ty han är god. Hans nåd varar för evigt. Kanske är vår rädsla att visa vilka vi verkligen är en brist på tillit till just det påståendet. Är Gud verkligen god på riktigt? Så vad händer om jag släpper masken? Vad händer om jag säger som det är? Vad händer om de får se vem jag egentligen är? Och osäkerheten gör hellre att vi gömmer oss. Men sanningen är ju faktiskt den att vi är alla syndare som har fått förlåtelse. Vi är alla de förlorade som har hittat hem. Vi är alla nådens barn. Vi är alla Guds barn. Födda på nytt, inte av egen ansträngning utan av det liv som Jesus har gett oss. Och ingen utom Gud är fullkomlig. Och Matthew West som har skrivit den här sången, han skriver så klockrent att församlingen ska vara som ett sjukhus för alla syndare, alla förlorade och alla sårade, såna som vi. Låt mig läsa från Apostlagärningarna 4:32, en vers. Det står den första församlingen så här: hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen kallade något av vad han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla. Ett hjärta och en själ. Det kan ju nästan kännas provocerande att läsa om den första församlingen ibland. För de verkar så perfekta, så starka, så utan problem. Och så ser vi på oss själva och så jämför vi och så tappar vi så lätt modet. Men jag tror inte att den här berättelsen om den första församlingen är skriven för att sänka oss, utan den är till för att inspirera oss och motivera oss. Och om man ser lite djupare och om man läser lite vidare, så kan man redan i Apostlagärningarna kapitel 5 läsa en förfärlig berättelse om just detta att ha ett sken av något men inte vara ärlig. Ni vet, Ananias och hans fru Safira försöker lura Gud genom att ge sken av att ge allt fast man inte gjorde det. Båda föll döda ned. Wow, vilken berättelse. Och läser vi vidare i Apostlagärningarna 6 så ser vi att fastän det var ständig tillväxt och många kom till tro, så börjar människor i församlingen att klaga. Man tycker att sin egen grupp är förbisedd. Ja, när vi läser noga så ser vi, ja, det är en fantastisk sammanhållning och gemenskap i den första kristna församlingen. Men vi ser också många olika svårigheter, både internt och externt. Men hur det än var, så fortsatte man att tjäna Jesus. Och evangeliet liksom tog sig fram på något sätt överallt. Parallellt med gemenskap och sammanhållning ser vi snart att det växte många problem fram i de tidiga församlingarna. Och de flesta av Paulus brev som han skriver adresserar just de här problemen. I Korint till exempel, där finns det olika partier i församlingen. En del håller på Paulus, en del håller på Petrus, en del håller på Apollos, och sen en del säger, men jag håller på Jesus. Och så är det någon typ av splittring. Det finns omoral. Det finns ett missbruk av nattvarden. En del, de tar så mycket av vinet så de blir berusade, och en del får ingenting. Genom kyrkans hela historia så har sann och ärlig gemenskap växt tillsammans med strider och problem. Men nu som då, Jesus nya bud, som han säger, ett nytt bud ger jag er. Det gällde då och det gäller idag, att vi ska älska varandra som han har älskat oss. Vi är inte bara kallade att älska Jesus. Vi är kallade att älska som Jesus. Och så säger han, när det sker, då kommer världen att tro att jag är sänd av Gud. Låt oss läsa från första Johannes brev, det första kapitlet och den första, och från den femte versen. där vi får en väg till hur kan man bygga en sann och ärlig gemenskap på den här jorden. Johannes skriver: detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunna för er, att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. För att bygga en sann och ärlig gemenskap krävs det att var och en av oss tar ett steg in i ljuset med våra liv. Ett steg närmare Jesus är nämligen alltid ett steg närmare varandra. Annars är det inte ett steg närmare Jesus. För hur vet man att en människa är försonad med Gud? Hur vet man det? Jo, man märker det i det sättet som den personen behandlar andra och ser på andra. Och Johannes, han skriver lite senare i sitt brev: du kan inte älska Gud som du inte ser, om du inte älskar din broder eller syster som du ser. Kärleken till varandra blir som en indikation på kärleken till Gud. När vi vandrar i ljuset, säger detta bibelordet, då sker något fantastiskt. Då får vi gemenskap med varandra. Och då renar blodet från Jesus både oss själva och gemenskapen. Då är det som någon slags andligt reningsverk som flödar igenom hela gemenskapen, som renar från all synd. Om vi bekänner våra synder. Och att bekänna, det betyder att säga som det är. Inte som det borde. Inte som det skulle. Inte varför det blev. Utan så här är det. Bekännelse öppnar alltid Guds trofasthet och rättfärdighet, så att han upprättar och förlåter. Och är det någon gemenskap på jorden som har förutsättning för förlåtelse, försoning och upprättelse, så är det väl Guds församling. Men tyvärr är det inte alltid vår erfarenhet. Och jag tror att det är för att vi hellre vill fortsätta att leva i skuggorna av vår synd, av våra sår och av våra bindningar. Och i skuggorna göds missförstånden och där odlas bitterheten. Det är bara i ljuset gemenskapen kan bli sann och ärlig. Så frågan är, vilket folk vill vi vara? Vill vi vara skuggornas folk? eller ljusets folk? Har du blivit sårad någon gång? Har du blivit besviken? Har du känt dig missförstådd? Har du blivit illa behandlad? Jag tror det. Det har jag. Men kanske är det så, om vi ska vara riktigt sanna och ärliga, att du har gjort någon besviken. Att du har sårat någon. Att du har behandlat någon illa. Att du har missförstått någon. Och vi som människor, vi har ju en märklig egenhet. Jag pekar med 10 fingrar på mig själv. Ser ni det? Att förstora det som hänt oss och förminska det vi gjort mot någon annan. Vägen framåt heter förlåtelse. Bibeln är glasklar. Paulus skriver till församlingen i Kolosse: ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Som Herren har förlåtit er ska ni också förlåta varandra. Gud, han älskar sin församling. Och Apostlagärningarna 20:28 så står det att han har köpt den med sitt eget blod. Så värdefull är Guds församling. Jag skulle vilja säga att församlingen är Guds ögonsten. Vi tillhör honom. Han har betalat ett pris för din och min frälsning. Ett högt pris. Han är vår Herre. Han är huvudet. Och vi som församling, vi är kroppsdelarna. Vi hänger ihop med honom, men vi hänger också ihop med varandra. Och därför kan ingen säga, jag behöver inte de andra, jag klarar mig själv. Men ingen kan säga till någon annan, du behövs inte. För varje del i kroppen är viktig. Och alla är viktiga. Och alla behövs. Och Bibeln säger att det är Gud som har satt oss på det ställe i kroppen där han ville ha det. Han ville att du skulle vara där du är. Här kan man läsa vidare första Korinthierbrevet kapitel 12. Jag gör inte det nu. Tillsammans utgör vi Kristi kropp. Tillsammans är vi med och bygger upp det som är Kristi kropp. Tillsammans ber vi. En av de viktigaste sakerna för en församling är att be. Det är att be. Tillsammans ger vi Jesus till den här världen. Det gör vi tillsammans. Tillsammans så gläder vi oss. Och tillsammans så lider vi. Tillsammans kommer vi en dag att segra. Tillsammans kommer vi en dag att stå inför tronen i himmelen. Och upphöja honom som vann seger i evigheters evighet. Så tänk om både du och jag, jag och du, kunde kliva ner ifrån våra höga hästar och böja oss både inför Gud men också inför varandra. Och i ödmjukhet mötas i ljuset. Så att vi intar vår plats som salt och som ljus i den här världen. tillsammans i en sann och ärlig gemenskap. Det finns en väldigt speciell psalm i Saltaren som beskriver detta på ett poetiskt, nästan obegripligt sätt. Men det står så här i psalm 133, Nubibelns version. Vad underbart och skönt det är när bröder kan bo tillsammans i harmoni. Det är som den dyrbara oljan på huvudet som rinner ner i skägget. På Arons skägg. Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. För där ger Herren befallning om välsignelse och liv för evigt. Denna dyrbara olja som det står här finns beskriven i Moseböckerna om hur den skulle framställas, vad den skulle innehålla. Det finns exakta mått och ingredienser. Och när man gör denna olja så var den till för att inviga, för att smörja, för att möjliggöra olika saker. Och så står det om denna oljan. Inte att den är helig. Det står att den är hög helig. Det är ett ganska märkligt uttryck. Den är hög helig. Det betyder att när bröder bor endräktigt eller i harmoni med varandra, då utgjuts en olja ifrån himmelen som är hög helig. Gud tar relationer i en församling riktigt på allvar. Det är inget som liksom bara går förbi med en axelryckning. Gud talar om en smörjelse, om en olja som är höghelig. Gud talar om dagg på morgonen som rinner ner och kommer över Sions berg. Och där ger Herren befallning. Inte ett förslag, inte liksom ett eventuellt, utan Herren ger en befallning om liv till evig tid. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig att du kallar oss alltid in i ljuset. Ut ur skuggorna och ut ur mörkret. Tack att det finns en vandring i ljuset, Herre. Och tack att det finns en förlåtelse och en upprättelse i Jesu Kristi namn. Som är större än den här världen. Och jag ber att du ska hjälpa oss, Gud. Att vandra ut ur oss själva, nära dig Jesus. Att komma inför ditt ansikte i helighet och i avskildhet inför dig. Vi ber så i Jesu namn. Amen.